Vad säger du om jag säger överskattad?
Ja, svårt att säga någon så här rakt av, men Alvaro Morata och Paulo Dybala är väl två sådana spelare, även om Morata har fått, kanske nästan har blivit underskattad, jag vet inte.
Ja, och vad säger du om jag säger svårslaget rekord?
Första som kommer upp i huvudet är väl Auxerres gamla tränare Guiro som var, ja, hur länge var han i klubben som tränare? Han var väl från 70-talet fram till bara för en 15 år sedan eller någonting, så han var väl uppemot 40 år som tränare där.
Och vad säger du om jag säger avbrutet kontrakt?
Jag tänker på många som åker till Kina för att spela men som lämnar efter bara ett par månader. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fotbollsbröderna. I inledningssegmentet gissar jag på Guiro att han hade varit tränare sedan 70-talet. Men jag kollade upp live här i mitt inspelning och han har varit ända sedan 60-talets början fram till 2005 typ. Så han var 40 år tränare i Auxerre i samma klubb. Så han var inte från 70 utan från 60-talet. Helt sjukt hur länge man kan vara tränare i samma klubb, men det är ju mäktigt. Jag vet inte om det är någon rekord, men det är någon form av rekord absolut. Men vi ska inte prata om Guiro, den franska gamla tränaren i Auxerre och mer, utan vi får väl direkt börja med att prata om Champions League-finalen som tyvärr för vår del gick i fel riktning, men ilskan mot resultatet byttes ju snabbt mot vad som hände utanför arenan och efterspelet där har man ju lagt stort fokus på de senaste dagarna för det har ju varit minst sagt horribelt. Men vi måste väl ändå prata lite om matchen också. Och ja, har du någonting att nämna här då? Vi förlorade mot Real Madrid med 1-0 trots att vi var spelmässigt bättre lag.
Nej, alltså de funderingar man nu har haft här dagarna efter matchen är väl hur jävla dåliga ska Real Madrid vara och hur utspelade ska de behöva vara i en match eller i ett dubbelmöte för att faktiskt förlora. Det verkar ju som inte var möjligt för dem att inte på något sätt gå vinnande ur striderna. Fast de är totalt utspelade. Liverpool var, som du säger, nog det bättre laget. Ganska klart och tydligt. Så. Och att man en match, en final över 90 minuter då tar sig igenom en sån match och ändå vinner kan man ju förstå. Och sånt har man ju sett. Men att man gör det i final, i semifinal, i kvartsfinal och i åttondelsfinal. Alltså över en hel Champions League vår. Och i samtliga möten är i princip utspelade. Och ändå på något sätt vinner och går vidare och vinner hela turneringen. Så. Alltså jag vet inte, hur fan vinner man mot Real Madrid? Går det ens?
Nej, verkar nog vara en omöjlig nöt att knäcka. De vann ju både spanska ligan och Champions League nu, så är ju nog, ja, inte vet jag nu. Alla lag har väl mött dem och det finns väl inget lag som inte har mött dem skulle kunna göra någonting. Det är väl bara Cadiz, tror jag, i bottenlag i Spanien som är de enda som inte har förlorat mot dem i år. De har väl Jag vet inte om de har kryssat eller vunnit till och med. Men Real Madrid, vi tar inget ifrån dem. Imponerande insats och en storspelande målvakt. Men såklart surt att Liverpool inte lyckas få in åtminstone en boll för att hålla matchen i liv eller ta ledningen före Real gör det. Men ja, ja, matchen i sig blev ju uppskjuten med över en halvtimme och det var ju, man visste inte riktigt vad som hände utanför arenan och så, men innan vi går dit så kan vi väl nämna att ja, om det var någon som såg oss så det var exakt vi två som gick marscherande genom stan här i Vasa och sjöng för full hals när vi marscherade till sportbaren i stan. Det var, och ni som tutade från bilarna och var med och hälsade på oss, kul att ni bidrog lite med stämningen, för det var bra tryck på vår marsch till stan. Och så var det också bästa tryck jag någonsin sett i en sportbar i Finland också när där timmarna innan match, för det var, ja, det var hur många hundratals Liverpool-supportrar samlade på samma ställe. Och förr har ju ofta varit svårt att få igång några sånger och sånt, för folk verkar ju inte kunna så bra sånger eller vara villiga att dra igång någonting. Men nu testar vi att dra igång en massa olika sånger och folk kan ju. Många är med på de här sångerna och vi fick igång ett jättebra tryck. Och det var ju kul att kunna komma igång lite före matchen.
Ja, det var ju en fin marsch och fin stämning faktiskt där inför matchen och kul, roligare än efter matchen om man säger så. Kändes väl nästan som att man skulle typ ha dött efter matchen på slutvisslan då. Champions League-finalen var väl det man har haft i huvud nu i över en månads tid och ända man har sitt fram emot och blickat fram emot och konstant tänkt på. Och inte egentligen tänkt längre fram än så eller planera någonting. Och så slutar den som den slutar. Men ja, det är som att, no, det låter ju överdrivet. Men som att livet skulle ha slutat. Som att man skulle ha dött. Men att man fortfarande är vid liv. Och så ska man bara fortsätta. Och vardagen fortsätter. Och svårt. Svårt hade ju varit att smälta den här förlusten. Men bussparaden på söndag, då Liverpool-spelarna kom hem till Liverpool och åkte genom stan och ändå fira de två titlarna som vi vann under säsongen plus hyllades för våra insatser överlag, eller deras, spelarnas insatser, så hjälpte ju en åtminstone lite att smälta förlusten.
Ja, som sagt, kul att folk var med på sångerna och stämde upp i si senior, ale, 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 och he wears the number 20 och Jürgen is red och så vidare. För det var kul att vi fick igång flera som var med och sjöng för full hals. Och, ja. Så det var ju kul att kunna göra någonting då man inte själv var på plats. Jag hade ju själv nog funderat lite om jag skulle åka till Paris. Alltså såklart utan biljett, för det är ju omöjligt att få tag i. Men antingen till Paris eller till Liverpool. Men jag var ju för 3 år sedan, 2019, i Liverpool och kollade finalen och var med på paraden dagen efter, så jag har ju gjort den resan en gång. Och ja, då funderar man väl, ska man åka till Paris och hänga med borta eller med fansen där, men med facit i hand så var det bra att man inte åkte till Paris, för vi kan väl direkt lämna matchen och gå in på vad som hände där, för det var ju tråkiga, horribla, brutala, sjuka scener som utspelar sig där i Paris. Först var ju jättebra stämning på stan och Jamie Webster och Boss Knight och ja, Liverpool fansens fanzone med sin konsert där med jättebra tryck, jättemycket folk, jättemycket sång, bra stämning. Men sen när folk skulle in på arenan hände ju det som inte får hända, att UEFA, europeiska fotbollens största organ, inte lyckas hantera situationen då fansen ska in på arenan. Och Ja, nu har väl folk börjat få reda på vad som har hänt där, men i början spred sig ju felaktiga rykten om att det var Liverpool-fansens fel och så vidare, men det var ju enbart ett haveri av franska polisen i kombination med UEFA som helt huvudlöst inte har lyckats med någonting. Det var ju folk som var, de flesta supportrar var ju där på plats i 3-4 timmar före match. Och så hade de stått i kö på samma ställe i så många timmar utan att det hände någonting. Och där har varit, vad heter det, sådana ingångar för, ja, 6-7 stycken ingångar, så har bara en eller två varit öppna. Och då ska folk trängas dit av ofattbar anledning. Och som tur så finns sociala medier nu, även om de inte alltid är bra, men i det här fallet är det bra, för nu finns det ju bevis och videon och berättelser om vad som händer på riktigt, för det var ju, ja, sånt sjukt beteende från franska polisen och arrangörerna, så det är inte sant. Och folk som klättrar över murar i ren panik för att fly trängseln, och äldre och barn som klämmer ihjäl sig nästan. Det var ju tur för UEFA att ingen dog. Och ja, franska ungdomar också, ett ungdomsgäng på en 500 personer som springer runt arenan och rånar folk och med knivar. Och det här gällde ju både Liverpool och Real Madrid-fansen som kommer från bägge sidor, de här berättelserna om vad som har hänt där. Lokala ungdomsgäng som går till attack på fansen. Och men ja, det sjuka är ju polisen, franska polisen, som då inte gör någonting åt de här lokala, ja, vad ska man säga, idioterna då, utan de skyller allt på fansens fel och har ju, jag vet inte varför, men alltså övervåld, övervåld efter övervåld och mera övervåld. Batongslag och pepparspray på oskyldiga människor, sådana som har andra sjukdomar och astma, har fått en massa pepparspray på sig. Och det finns ju många videon på helt oskyldiga som försöker visa sin äkta biljett då, som inte är falsk då, som många rapporterar. Och så får de pepparspray rakt i ansiktet. Det är ju helt horribelt. Och man skulle, det är ju många av de här supportrarna som har varit på plats i Belgrad och Napoli och Kiev och andra svåra, farliga bortamatcher. Där det inte har hänt någonting. Men i Europas centrum, i Paris, som ordnar alla världens största evenemang, så där lyckas man inte hantera tusentals supportrar som ska in på en fotbollsmatch, och är ju hur sjukt som helst. Och det är väl en 2-3 tusen som har däckta biljetter och aldrig slapp in på arenan, för ja, de rymdes inte in, de blev bortschasade av polisen som hävdade att de är stökiga eller vad, ingen fattar väl vad som har hänt. Men det som är bra är att det kommer utredas, och från Liverpool håll och även Real Madrid håll så kommer inte UEFA komma undan med det här.
Nej, UEFA har väl nog satt igång någon utredning, de också, någon intern utredning över vad som har hänt och så vidare. Men UEFA är nog inte någonting man litar på i den här situationen, och inte någonting man någonsin har litat på. Så är tur att båda klubbarna har satt igång egna utredningar, för ja, det överskuggar ju hela fotbollsmatchen, det här, hela finalen, att det ska bli så här. Ska ju såklart inte vara möjligt, och ja, för Liverpool supporter och Liverpool anhängare och alla involverade med i Liverpool som klubb, så är ju sån här stök lite extra känsligt historiskt sett också. Så ja, man blir riktigt lack och förbannad när, åtminstone till en början, när Liverpool supportrar beskyldes för att, ja, man ska ha varit stökiga eller ha varit för fulla och provocera och sökt bråk och sånt, när det inte alls var sånt som hade förekommit. Och Liverpool supportrar och också Real supportrarna hade väl skött sig så gott som exemplariskt. Men ändå ska jag försökas beskyllas på dem. Franska polisen och myndigheter skyld först på fans. Och sen skyller de på UEFA och folk skyller på varandra. Men som du säger, det är tur att det finns sociala medier som bevisar. Ja i det här fallet är det tur att det finns sociala medier som kan bevisa hur det på riktigt har varit och där folk får säga eller berätta om sina egna upplevelser och kan dela med sig av videor och sånt. Och ja, man har ju sett hur mycket som helst på polisen som helt oprovocerat går fram med pepparspray och batonger och använder helt för mycket våld för någonting som bara en diskussion skulle kunna lösa eller någonting de inte ens behöver ingripa i.
Ja, alltså polisen ska ju vara där för att ge trygghet, men många beskriver ju det som att det är den värsta upplevelsen de har varit med om någonsin på en fotbollsmatch. Och istället för att ge trygghet ger polisen skräck och rädsla och folk har flytt i panik och sprungit bort. Och vi skulle kunna sitta här jättelänge och prata ännu mer om det här, men vi har båda... Ja, vi har ju båda jobb och sånt, så vi, även om det här är en hobbypodd, så vill vi inte gå allt för grovt in på vad vi egentligen tycker om det här. Men ni kan ju bara se på Twitter vad som, och avgör själva att om man kommer att pepparspraya oskyldiga i ansikten, slå folk oskyldigt och kolla på alla sår och blåmärken och sånt som fansen visar upp, så kan inte ens den största polisen försvara poliserna i allmänhet. Visst, det finns poliser som gör sitt jobb, men att det gång efter gång, inte bara här utan på andra ställen i samhällena och där fotbollsupportrar har råkat ut för polisens övervåld. Och är nästan aldrig så att polisen själv straffas, utan är fansen som får skiten, och polisen kan göra vad de vill utan att få straff. Det är en skydda verkstad och 13-12 och allting. Alltså det är nog... Ja, en... vi ska inte... Ja, vi lämnar det där, men ni... Alla vet vem som ska ha skiten här och hoppas att det någon gång kan ändras det här, för det är horribelt vad de håller på. Övervåld av Farbror Blå hela tiden. Det är som sinnessjukt. Och det är jättebra de här reportrarna och journalisterna på plats som också uppmärksammar det här, så det inte är inte bara fansens egna berättelser, utan också ja, statliga medier och tv-hus som har funnits på plats. Så är liksom, alla vet vad som har hänt och tro inte på något bullshit om att det är fansens fel, för det här är ett haveri av UEFA i kombination med franska polisen. Ja, men vi lämnar väl Champions League-finalen där, men ja, pepparsprayen tar vi med oss som en övergång till finsk fotboll då, för även om pepparsprayas oskyldiga i andra länder, så har ju hänt här också. Jag var ju i cupfinalen 2019 tror jag på Åland när IFK Mariehamn mötte Ilves. Då hade man ju tagit extra polis och säkerhetsstyrkor inför den matchen som skulle hålla koll på fansen, Ilves-fansen i det här läget. Och då sprayade de ju och jo, gick till övervåld mot fans som egentligen inte hade gjort något heller. Och så har ju hänt också i Finland sådana här saker. Och i cupfinalen då 2019. Och tänkte vi skulle prata lite om... Vi ska inte prata om pepparspray nå mer, men eftersom det hände i en cupfinal så tänkte jag att vi måste ju nämna det också. Men finska cupen överlag är någonting jag funderar på här senaste tiden. För jag såg ju på svenska cupfinalen förra veckan. Och Hammarby mot Malmö FF. Och är ju en fel jämförelse att dra till Finland, för det är ju två publiklag och 30 000 och jättemycket tryck och ja, atmosfär i världsklass. Men Sverige har ju fått till någonting riktigt bra i kuppen. En turnering som annars var ganska ja, på väg att bli lite döende här ett tag. Men nu har de ju satt finalen i slutet av maj på, jag vet inte, är det varje gång på Kristi himmelsfärdsdag eller i alla fall i slutet av maj varje år. Och de har ju lyckats med det här att alltid ha ett, man spelar gruppspel i svenska cupen på vintern och på våren som lite som för säsong innan serien Allsvenskan startar och så har man en final då samma datum eller samma tidpunkt varje år i slutet av maj. Och det har blivit ett lyckat koncept. Men i Finland, där har vi nog lite mer otydligheter kring kuppen. Och ibland spelas finalen i oktober, ibland i juni, ibland i augusti. Det är lite olika, i år tror jag någon gång i september. Om man håller på att flytta datumen och finalen för kuppen så är hela tiden så var, ja, är ju inte så logiskt. Utan man skulle borde hitta som i Sverige en modell där man... Jag tycker nästan man skulle kunna kopiera svenska modellen att spela försäsong i form av kuppmatcher och så en kuppfinal just på Kristi Himmelsfärdsdag eller slutet av maj någon gång där det börjar vara varmt och man kan få igång någon tradition att det... Kanske att man alltid har kuppfinalen på samma arena i Helsingfors då, att det blir som en plats dit folk färdas för att se kuppfinal. Men så är det ju Norge i slutet av säsongen, där har de kuppfinalen säsongens höjdpunkt. Och i Sverige har de nu som sagt lyckats få igång det här. Men skulle inte det här vara en bra idé för finsk fotboll för att få kuppen att betyda mer än vad den betyder just, ja, eller vad den har betytt?
Ja, alltså ett tydligare datum eller tidpunkt för när finalen hålls och att inte hela tiden håll på byt koncept skulle vara, ja, någonting att sträva efter så att det finns en tydlighet och känns som att det finns som en betydelse och att det inte ändrar om hela tiden. Sen blir det kanske svårt att ha det som en försäsongsgrej. Många har ju varit mot det, vet jag, att då känns som att inte kuppen är på allvar när den spelas in i hallar. Och det håller jag nog med om också, att kuppen känns inte riktigt som en riktigt seriös turnering när den spelas på försäsongen då lagen inte är redo och in i några hallar. Och sen bara finalen ut på någon stadion då, men därför tyckte jag ju att ligacupen som kom nu till den här säsongen eller inför säsongen spelades under försäsongen som en försäsongsturnering var en perfekt grej att ha på försäsongen. Att den är lite som Nations League, kändes det som att nu är lite upphöjda träningsmatcher med lite mer betydelse, men att ja, om man nu inte vinner så är det nog inte hela världen, det är mest förberedelse inför säsongen. Men sen är det då som svårt i Finland med kuppen, då eller att ha två kupper i så fall, ligakuppen på försäsongen och nu när vi har det här kuppformatet att hur många lag som helst, vem som helst nästan får anmäla sig tror jag och det är jättemånga matcher som ska spelas. Så är det också svårt att hinna med det över en säsong när det spelas liga dessutom. För i Finland har vi ju inte lika långa säsonger som i många andra länder där de har lättare klimat och jobb med. Så ja, antingen skulle ju ligakuppen måste tas bort då kuppen inledas på vintern och försäsongen och spelas med finalen då typ i maj som man gör i Sverige. Där har det funkat ganska bra. Men då faller ju ligakuppen bort. Annars skulle man måste kanske se över konceptet och ja, jag skulle nog gärna ha kuppfinalen i slutet av säsongen jag också. Känns som att det då saker och ting ska avgöras. Och att det borde vara så helt enkelt att det blir mer naturligt. Men då måste man lite se över konceptet också förstås. Att man får alla matcher rymmas in och då det är så många lag med i hela kuppen. Men ja, åtminstone tycker jag att man behöver ju sätta ett system med tydlighet att det kuppfinalen spelas alltid i oktober eller september eller något sånt. Så att man nu får en tydlighet och inte känns som bara någon slags B-turnering som man nu trycker in lite här och var det passar.
Och det här är ju oavsett svårt då finsk fotboll inte har samma publikkultur som i Sverige och Norge där vallfärdar folk till matcherna så är väl... Även om man skulle göra det ena eller det andra så betyder det ju inte att det blir lyckat. För finsk fotboll är ju inte riktigt lyckad på klubblagsnivå. Men ja, nu kommer det ju vara en paus i på här sidan i finska ligan, Veikkausliiga, och därför kommer det spelas lite cupmatcher istället här innan. Eller ja, nu är det väl några veckor eller någon vecka i alla fall paus, och sen är det väl några cupmatcher innan seriespelet startar på nytt. De har ju lottat cupen, och vi kan väl kort konstatera att VPS fick svårast möjliga motstånd och får svårt att gå vidare från är åttondelsfinaler. De möter HJK i alla fall. Ja, och SJK möter Inter och IFK Mariehamn möter IFK Helsingfors, så där blir ett kamratderby. Det är väl de största matcherna sedan de lotta. Så vi får se vilka lag som kommer ta sig vidare och gör upp sen när det börjar närma sig slutet.
Ja, det känns som att det är upplagt för de större klubbarna att gå vidare här, och konstigt skulle väl vara annars.
Ja, no, kuppspel mitt i säsongen, men ja, ligan återupptar i mitten av juni någon gång där mot midsommartider, tror jag. Men vi har ju ja, vi har spelat en bra bit nu, och vi kan ju göra en liten ja, koll på hur det har gått eller vilka lag som har motsvarat förväntningarna. Vi har ju två lag som spelar i en helt annan liga, är ju HJK och Kups som ligger rätta respektive tvåa med stor marginal ner till trean, och är ju inga konstigheter, och två lag som är på en annan nivå.
Ja, nej, det har blivit väldigt tydligt att det är två lag som är mycket bättre än de alla andra lagen här i serien, och det var väl ungefär som förväntat det också. Kups som leder 3 poäng för HJK har ju ja, håller en imponerande svit utan förlust här nu med 31 raka matcher utan förlust, och det är ju ett rekord faktiskt i Finland, och det sträcker ju sig över då till förra säsongen förstås. Men 31 raka matcher utan förlust i tävlingssammanhang då i Finland, det är nytt rekord. Vet du vem som har eller hade det förra rekordet?
Nej, faktiskt ingen aning.
Jag tror det var OPS i början av 80-talet någon gång som hade 29 raka var det väl, så Kups slog det med när de gick upp i 30 matcher utan förlust, så kryssade de mot HJK borta här då 0-0 i helgen, så de är uppe i 31 raka nu och ser ju faktiskt tunga och förstås svårslagna ut när man inte har förlorat på 31 matcher. Känns som ganska självklara att de bara vinner fast de ja, de behöver inte utmärka sig något speciellt. De har Väyrynen där på topp som gör sina mål. Ja, inte ens fast man spelar mot HJK borta så förlorar man, utan man håller dem bakom sig och med ett 0-0 då, kryss på bortaplan. Så Kups är ju faktiskt tunga ut och HJK får det tufft. Eller har fått det tuffare än förväntat att hänga på där i toppen. Och de har ju inte riktigt imponerat, men de är ju ändå HJK och hänger fortfarande på där i toppstriden. Och de har ju inte visat sig från sin bästa sida, så de har ju faktiskt mer att ge en betydligt högre nivå i sig. Så jag tror nästan ändå att Kups kommer förlora ligatiteln till HJK innan säsongen är slut, fast HJK har haft sina problem och Kups har känts mer självklara, men bara HJK hittar vad som borde vara deras högsta nivå eller ens någon högre nivå. Det känns som att de har gått på flera växlar lägre än vad de skulle kunna göra, så tror jag ändå inte att Kups i slutändan räcker till, för det känns ändå som att Kups har varit närmare sin högsta nivå än vad HJK har varit hittills på säsongen.
Och på undre halvan tog ju VPS en blytung borta seger mot Mariehamn här för några dagar sedan. Man, Man vann väl 3-1 på bortaplan. Det var välbehövligt efter deras tunga period av förluster och poängtapp. Men allra längst ner i botten är ju IFK Helsingfors och fortfarande utan vinst. Och där börjar nog goda råd bli dyra nu, för man ska in i sommaruppehållet utan en enda vinst. Trots att man har bytt tränare och fått in Paatelainen, gamla landslagstränare. Men en av säsongens besvikelser så här långt, även om de var ganska svaga på förhand också. Men är det något utropstecken? Finns det något lag som har överraskat då?
Nej, jag tänkte ännu att vi hålls fast där i det negativa med HIFK. Är ju chockerande dåligt nästan. Jag hade inte kunnat föreställa mig att de skulle vara så här dåliga. Inte vunnit en enda match och trots tränarbyte så har de inte heller lyckats ta något desto mer poäng. Och du pratade om VPS mot Mariehamn-matchen här, eller Mariehamn mot VPS spelades ju på Åland. Jag såg största delen av den matchen och jag kom nog fram till att Mariehamn ska vara glada över att HIFK är så dåliga som de är, eller har varit så dåliga som de är. För annars skulle nog Mariehamn inte ha många poäng i den här serien och inte vara något högt upp i, eller något högre upp, då skulle de Mariehamn vara sist i serien. För IFK och Mariehamn såg nog så dåliga ut. Jag har sett dem några gånger redan under säsongen och de har varit så usla varje gång jag har sett dem. Känns som att det är helt omöjligt för dem när de anfaller att bollen ska hamna i motståndarnas nätmaskor. Det känns som helt ofarligt varje gång. Finns som inget som tyder på att de ska göra mål. Som ingen kvalitet i någonting offensivt. Och defensivt släpper de då 3 mot VPS. Som ju inte heller har varit något lag som kanske har imponerat offensivt. Men ändå gjort förstås lite mer mål. Ja, Mariehamn ska vara glada att HIFK är så dåliga som de är, för annars skulle Mariehamn ligga sist i serien.
Och Mariehamn som har tog in John Ovoeri inför säsongstarten, gammal anfallare som ju är bra i Allsvenskan och Häcken, men han har nog inte satt så stor prägel på laget. Men som sagt, de här lagen, Mariehamn mot Helsingfors IFK, ska ju mötas i kuppen nu som jag sa. Det blir väl en match där man ser vem som är minst dålig då, en match mellan två usla lag på pappret just nu, eller spelmässigt just nu som du beskriver. Så då skulle det här vara en ligamatch, så skulle det väl vara en riktig ångestladdning. Men nu är det ju en cupmatch där de möts, så då blir det väl en lite annan typ av match där det handlar om en annan tävling. Men ja då, två lag med svag form.
Ja, om vi då går över till överraskningar eller positivt som du var in på här redan, eller på väg mot, så är det väl ganska tydligt att AC Oulu är säsongens kanske hittills piggaste överraskning. De blandade och gädde lite inledningsvis, men nu är de upp på en fjärde plats och vann ju mot SJK här. I lördags var det väl, var det söndags, skitsamma i helgen. Och tog ytterligare en stark 3-poängare då, så fast de nu inte har sett så jättebra ut när jag har sett dem heller spelmässigt på plan, så tar de ändå poäng och hittar vinster. Och absolut var det en positiv överraskning. Vi sa ju innan säsongen att det kan bli att se upp med dem, men att de kan också var riktigt dåliga, att vi vet inte vad vi ska vänta oss av dem. Nu har de visat sig från sin bästa sida åtminstone. På tal om SJK så ska ju de förstås nämnas som en av besvikelserna eller en av flopparna hittills under säsongen. Man trodde att de var på bättre vägar efter två vinster och ett kryss mot Vepsu och Haka och Mariehamn, men så åkte de på den här förlusten nu igen och befinner sig långt, långt därifrån vad de skulle vilja vara. Men ja, AC Oulu är ju en pigg överraskning som har inlett positivt och starkt.
Ja, men det får väl vara vår summering av säsongen så här långt när det blir sommaruppehåll. I damernas liga är ju också Kups med i toppen. De leder ju för PK35 Vanda. Där, även om de har, ja, om PK har hängt på Kups, så säger jag nog inte att de ska rå på dem hela vägen. För Kups är nog för bra där och kommer nog spring hem ligan till slut, även om de inte har skaffat sig så stort försprång ännu. Men ja, vi noterar väl en sak lägre ner i divisionerna också om vi går dit. Och då är ju att Taija Taivo, som vi regelbundet har återkommit till och följt med vad han har gjort där i Salo i division 2. Och nu har vi ingen orsak att återkomma till honom någon mer tyvärr. Han har väl redan faktiskt som han har. Du sa att du läste en nyhet om att han har avbrutit sitt kontrakt.
Han, säsongens mest fram emot sedda nyförvärv i finsk fotboll, om du frågar mig. Ja. Efter bara någon månad nu har avbrutit kontraktet. Och det är ju tråkigt. Men han menar väl att han inte kunde hjälpa laget som han skulle vilja. Och de menar från Salpas håll att de har gemensamt kommit fram till det här beslutet att det är väl bäst för alla parter. Och verkar inte vara något bråk eller något sånt involverat, men man anar ju lite otyg redan när han inte var med alls i matchtruppen i deras senaste match, när jag bara kollade startelvan. Och så nu dök upp det här då lite ändå som en blixt från klar himmel att han avbryter kontraktet. Men jag får väl vara nöjd att jag hann se honom i en match, den där cupmatchen mot Åbo IFK i snöyra sent på kvällen en torsdagkväll i april. Riktig ordentlig snöstorm och kanske ganska annat väder än vad han brukar ha där han är uppväxt i Nigeria, men inte var han ju någon som imponerade något jättemycket i den matchen, fast man tyckte att det var coolt att få se Taija Taivo spel mot ett division 3-lag för Salpa. Men han pratade ju inför säsongen och när han skrev på för Salpa att han skulle göra allt för att bli en legend och att folk ska prata om honom i Salo i all framtid som kommer, men kanske inte blir så nu ändå.
Ja, och med någon som inte har lyssnat tidigare och inte vet vem Taija Taivo är, så är det ju en nigeriansk före detta landslagsspelare som har spelat i VM och spelat 10 år i Olympique Marseille, en av Frankrikes största klubbar, och även varit i Premier League och i Serie A. Han gick ju till finska division 2 inför säsongen och det är han vi har pratat om så många gånger. Men nu är det slut med det eftersom han lämnar finsk fotboll för den här gången. Han har ju dock återkommit tidigare. Han var ju först i HJK, högst upp på toppen i finsk fotboll då. Sen lämnade han. Kom han tillbaka till Finland lite överraskande, till Rops i Rovaniemi, och är ju ett steg ner från HJK. Men när han lämnade dem trodde man väl aldrig att han skulle komma tillbaka. Men så kom han ju till Salo i division 2 då. Men finns det ännu en chans att han åker ut igen och spelar in och ja, eller gör någonting ut i världen. Och sen kommer han tillbaka till ytterligare en nivå under. Och vad har vi då? Ja, då börjar vi vara på Norrvalla, Kuffen, Hoppet, Ismo Jungsson. Vilka klubbar kan ta honom då?
Nej, nu skulle vi ju kunna ta honom till mitt lag, BK48 nu. Men nu är det väl ganska omöjligt att se att han ska komma tillbaka till Finland efter ett sånt här misslyckande i Salpa ändå i division 2. Att ja då vet jag nog inte varför man mer ska komma tillbaka till finsk fotboll om man är en gammal superstjärna. Ja, om ni vill veta mer om Taivo, mer detaljerat och sånt om hans tid i Finland, så pratar vi om det i ett av våra första avsnitt någon gång, då vi gjorde en lista eller diskuterade lite över de största profilerna som har kommit till Finland. De största utländska profilerna som har kommit till finsk fotboll. Så det kan ni ju lyssna på då om ni har lite tid över.
Ja, men nu stänger vi boken och historien om Taivo. Vad vi tror i alla fall. Om vi rör oss till andra sidan Atlanten så har ju din kompis Jeremia dundrat in en frispark från långt håll. Det var ju hans andra mål där i Madison Forward. Det var ju ett mål som gav honom titeln Flamingo Mingo of the Match.
Ja, han kom väl in där ganska någon minut före bara. Bland det första han gör var att drämma in en frispark från ganska långt håll. Ja, inte var den ju riktigt i krysset inte, men det var ett wobblande skott, en så kallad knuckleball, som var svår för målvakten. Och det är ju snyggt när man får göra ett sånt mål. Det är ju alltid kul att göra mål på frispark överlag, men det är ju kul att han får göra ett mål där då också. De har haft det lite laget lite kämpigare och haft lite otur med resultaten och några uddamålsförluster och kryss på sistone, men nu fick han göra ett frisparksmål åtminstone. Och just, man har ju sett själv han tränat på de här skotten i alla år på Karperplan och efter träningar och var vi nu har varit och sparkat, så är ju kul att se att han gör ett sånt mål i match då också.
Ja, det här målet kan man ju se på deras sociala medier. Forward Madison. Eller Madison Forward. Jag vet inte vilken ordning det är.
Forward Madison är det nog, vill jag tro.
Ja, men vi får väl kanske någon gång ta och ringa upp Jeremia och se vad han själv har att säga om det här äventyret i USA på tredje högsta nivån där han är populär bland fansen och gör det bra nu, och även om laget inte riktigt går lika starkt som de kanske skulle vilja med. Jag noterar också att ja, eftersom det blir uppehåll i ligaspelet här nu i Finland, så ska de ju byta nu konstgräset här på Sandviken på Elisa-stadion, som den sponsormässigt heter nu för tiden. Men vet du hur många säckar av sån här gummigranulat som det kallas, alltså sån här gummikorn som, ja, ni som vet vad som finns på konstgräs, såna svarta preplor eller vad man säger, sandkorn av gummi. När de byter den här arenan så ska de, ja, de suger upp med någon dammsugarmaskin eller någonting alla de här gummikulorna när man tar bort gräsmattan. Vet du hur många säckar? Nu vet jag inte hur stora de här säckarna är, men i Vasabladet beskrevs det bara som säckar. Vet du hur många säckar med sådana gummikorn som det blir att samla upp?
Ja, jag hörde det här tidigare, så jag råkar väl vet. Ja, så det var väl 150 ungefär. Och då kan man ju tänka sig att kanske en par 10-20 stycken till var där från början, men som har kommit därifrån som har, med alla de här gummikulorna eller pripplorna som har fastnat in i, eller hamnat in i skor på folk och in i strumpor och innanför kläder och på ett eller annat sätt försvunnit därifrån. Så det är ganska sjukt mycket gummi som går åt i en konstgräsplan om man tänker. Ja, tänker man ur ett miljöperspektiv så är det kanske inte jättepositivt heller. Jag vet inte, gummi dåligt för miljön. Jag är verkligen ingen expert på sådana saker. Men om inte annat så är det en orsak att förespråka naturgräs.
Ja, vanligt gräs är ju alltid bäst, men jag minns ju de här gummikulorna också i Botniahallen där man var, ja, som bland de yngre juniorerna då man spelade en gång i tiden. Det var ju många som byggde sandslott av de här och kastade runt dem och lekt med dem, och tränarna var ju arga och sa att ni får gå i sandlådan om ni ska leka med sånt här. Men sen böt de ju in i Botniahallen till något nyare konstgräs där och, som inte hade sån där. Men tydligen så har man de här gummikulorna ännu på vissa håll och kanter. Jag vet inte vad man har för olika typer av konstgräs som är bättre eller sämre, men en variant i alla fall. Men nu måste man byta ut gräset, konstgräset, för att mattan börjar vara gammal och för att man ska uppfylla kraven från FIFA för att få ordna stora, viktiga matcher där. Ja, konstgräs är ju det som vi har här uppe och är väl enda möjligheten om man ska kunna spela året om. Även om vi förespråkar naturgräs.
Ja, no. Är det något mer, något annat som har hänt i fotbollsvärlden nu då? Det har ju varit mest fokus på Champions League-final förstås och Nations League och landskamper här på kommande, men det har ju spelats lite playoff eller kval också i, ja, kval upp till de högre serierna. Så har vi något intressant som har hänt därifrån?
Nej, no, såklart playoff-finalen på Wembley mellan Huddersfield och Nottingham där. De rödklädda Nottingham tog sig upp till Premier League för första gången på över 20, nästan 25 år någonting. Slutet av 90-talet var de väl senaste. Måste vi väl nämna också. Och för yngre, mindre kunniga lyssnare som inte känner till Nottingham så kan vi ju säga att det är en klubb som absolut ska spela på högsta nivå i engelsk fotboll. De har ju, var ju faktiskt en stor, eller de är ju en stor klubb, men de var ju väldigt framgångsrika en gång i tiden för en 40 år sedan. Och de har ju bland annat vunnit två Europacup-bucklor, så de kommer väl att sjunga lite på då de möter bland annat Manchester City som aldrig har vunnit den turneringen. Så de har ju lite banter där att ta med sig upp. Men det blir ju intressant att se Nottingham. En stad med en sovande jätte som nu är tillbaka i högsta ligan. I Italien så noterar vi väl att Monza steg som sista laget upp till Serie A från Serie B. Vi hade till och med, eller tidigare, Cremonese och Lecce som vi pratade om som steg, men nu steg även Monza. Är ju ett lag som gärna får råka ut direkt för min del, är ju Berlusconi och Gallianis klubb och är ju, de har aldrig varit i högsta ligan förr, så är ju första gången någonsin, är väl inte något fel med klubben i sig och så, men personerna som äger klubben har vi väl lite, i alla fall jag har väl inte så mycket för dem.
Jag är väl lite blandade känslor för Monza och för personerna bakom där också, Galliani och Berlusconi. Men det blir ju ändå intressant med den cirkusen som det kommer innebära, får man ju medge. Om man ser till alla tre nykomlingar i Serie A då till nästa säsong, Monza, Cremonese och Lecce, så är det väl, ja, jag kan inte minnas i alla fall när senast tre så spännande lag skulle ha stigit på samma gång och så oväntade eller ovanliga. Det känns fräscht på något sätt med de tre lagen. Ja, det är väl inte så många kanske som egentligen tycker att Cremonese är fräscht om man ser det som, men jag tycker det. Ska faktiskt bli en lite roligare Serie A-säsongen på många år nästa år då, när man får ha sån här lag där i serien. Salernitana hölls ju dessutom kvar, så de är också en sån klubb som, ja, inte tillhör vanligheten att de är där. Och Venezia har vi upp och Spezia har vi också haft nu i någon säsong. Så. Ja, jag är redan spänd och taggad inför nästa säsongs Serie A-spel.
Ja, men i Italien överlag har vi ofta haft många såna mindre lag som har studsat upp någon säsong för att sedan falla tillbaka. Det känns i alla fall som att det är betydligt vanligare än i de andra storligorna. Vi hade ju ett år med både Carpi och Frosinone upp samma år. Carpi, jag vet inte hur långt ner i seriesystemet de är nu. Jag minns ju då både Ascoli och Trevis och Ancona och Modena och sådana klubbar var uppe i mitten av 00-talet för att falla tillbaka sen. Och Crotone för något år sedan och just som du sa Salernitano är kul när sådana mindre klubbar tar sig upp. Och lika snabbt brukar ju gå när de faller sen. De brukar väl inte falla bara till Serie B utan de brukar ras ner genom systemet. Benevento också bra exempel på klubb som kom upp här för några år sedan. Det var väl till och med två säsonger de gjorde i Serie A.
Ja, när du säger så är det faktiskt sant att det har varit ganska många. Mer än i typ no Premier League där det alltid är Fulham och Norwich och West Brom och de som stiger. Och i Spanien och Tyskland och Frankrike och sådana länder så är det väl nog mest. De är samma, men jag vet inte. Det känns ändå på något sätt som att de här tre är piggare än på länge vad som har kommit upp. Jag tog aldrig riktigt till mig sådana Crotone och Carpi. Frosinone gillar i och för sig ganska mycket, men jag vet inte. Jag tog aldrig in dem i hjärta riktigt eller intresserar mig så jättemycket som jag kanske skulle borde göra för typ Crotone, men ja, Benevento, de var kul, men det känns som att det ska bli något speciellt nu med de här tre lagen. Det blir kul.
Ännu ett exempel var ju Novara, som var japanen, vad heter han? Inte Minamino, Morimoto heter han. Han väl också i Catania kanske, men Novara var ju ett lag som för 10 år sedan var uppe, studsade en säsong. Cesena var också något år.
Ja, var ju faktiskt en i min eller vår lågstadieskola som hade en Cesena-tröja med Giaccherini på ryggen, en gamla räven som var ung på den tiden. Men det har ju faktiskt nog varit många, ja. Om vi kollar till Serie B så har vi ju Parma där, min gamla klubb. De var ju uppe i Serie A. Ja, de gjorde en katastrofsäsong nu i Serie B med vad som var tänkt. De hade ju överlägset störst budget för spelare och allt. Och tanken var att stig direkt tillbaka till Serie A. Tog in Buffon och andra stora spelare inför säsongen. Och det blev ändå en katastrof. Det blev ju under halvan. Var nog inte riktigt involverad i någon nedflyttningsstrid. Men riktigt bedrövligt sett i förväntningar och vad det skulle ha kunnat bli. Men allt tydde ju på att Buffon nu skulle sluta karriären. Det var ju enda man hade tänkt sig. Men han kritar på ett kontrakt för ännu ett år. Man slipper inte honom på ännu en säsong i alla fall. Och Parma med deras värvningar har satt sig lite i skiten verkade som ekonomiskt och har stora skulder och amerikanska ägarna är inte riktigt så populära där, eller amerikanska ägaren. Så hoppas att det inte blir så för Parma att de åker ner till Serie C och går i konkurs en gång till.
På tal om gamlingar så, som vi sa, Monza som ägs av och drivs av både Berlusconi och Galliani. Är ju medelålder, eller totalålder på de två är ju 162 år. Det är ganska högsiffrade. Och vet du förresten hur stor åldersskillnad är mellan Berlusconi och hans, är väl inte fru, men hans partner just nu?
Man har ju hört det någon gång. Är hon typ 22 eller något sånt kanske?
Nej, var väl tidigare den, men hon är väl nog något nya, hans nya. Är väl nog någonting på något. Nej, ja, någonting 30. Men åldersskillnaden är 53 år. Galliani och Berlusconi totalt 162 år. Och Berlusconis partner är 53 år yngre än Berlusconi. Så är gamla gubbar vi har att göra med. Gamla gubbar.
Ja, med Berlusconi och Galliani då tillbaka i Serie A så är det ju någon form av cirkus och show att vänta i alla fall med Monza. Och jag börjar rykta om att stora värvningar ska göras redan nu. De har ju haft profiler där de senaste säsongerna. Balotelli i fjol och Kevin Prince Boateng var väl där han också. Ingen lyckades väl jättebra, men jag har ju faktiskt en gammal favoritspelare där jag som allmänheten kanske inte känner till honom riktigt, men håll koll på honom nästa säsong om han spelar kvar där. Matteo Scozzarella, en liten central mittfältare som är otroligt skicklig med boll och fin att se på när han bedriver sina matcher. Så en av mina favoriter, Matteo Scozzarella. Håll koll på honom nästa år om ni råkar se på Monza när de spelar. Om han är på plan då, om han är kvar i klubben. Han är ganska gammal nu redan och ganska skadebenägen också. Men Matteo Scozzarella, en fin spelare som ni kan hålla koll på.
Ja, men vi får väl stänga för idag och avsluta får du väl göra med dina egna matcher. Du har spelat det 2 matcher sedan vi pratade sist. Du öppnar väl målkonto för säsongen i division 5.
Ja, för karriären på seniornivå till och med. Ja, vi har ju räknat båda 2 alla mål vi någonsin har gjort sen vi började spela fotboll i riktiga matcher då, inte träningsmatcher som VPS räknar, men då stod jag på 311 mål. Men i seniorfotboll har ju inte blivit så många matcher. Jag har varit skadad mestadels under de senaste 4-5 åren, så inte har blivit några jättemånga matcher. Ett självmål har jag hunnit med där, så jag stod ju i princip på -1 inför säsongen då. Och nu gjorde självmål mot AC Kajaani borta med VPS i en kuppmatch i februari 2020. Alla andra jämnåriga kompisar från gymnasiet var iväg på resa till, ja, på kryssning, abikryssning, och hade roligt där. Själv fick man fara på bortamatch till ett iskallt Kajaani till en iskall hall och göra ett självmål. Så jag hade en lite annan sorts resa, men överlag spelade ganska bra i den matchen fast jag gjorde ett självmål, vill jag minnas. Men nu fick man vara på en annan intressant resa. Det var ju till Päntäne, en liten byhåla i Österbotten, någonstans nära Kauhajoki. 10-15 minuter därifrån. Fast det var i Österbotten som man aldrig ens hört om Päntäne. Men där spelade vi på en ganska bedrövlig gräsplan, men ändå gräsplan, så var ju kul. Och vi vann 4-1 mot ett hårt kämpande hemmalag. Och där fick jag placera in då en frispark i första halvlek, 1-0 målet för oss. Var inte riktigt lika snygg som Jere Strängs frispark för forward Madison här, men ett frisparksmål är alltid ett frisparksmål. Jag satt den lågt i målvaktens hörn, så det är väl nästan fulaste sortens frisparksmål man kan göra om man inte skjuter den via muren och studsar eller sånt. Men jag såg ju direkt att målvakten kommer tro att jag går i murens hörn och försöker få den över dem och i kryss. Så det var nästan bara som att sätta in den där i lågt i hörnet med ganska hårt och med en hård bredsida. Så nu har jag öppnat målkonto också som seniorspelare och ligger inte med på -1.
Och ni vann mot Päntäne, men ni hade en match också mot ett annat lag från ja, finska orter österut. Minns inte, var det Nupa eller någonting igår?
Ja, vi mötte Nupa igår och det blev ju en 2-0 seger, så vi är upp i en 3-matchers vinststreak här nu efter en lite resultatmässigt tung start på säsongen. Går ju bra för oss nu.
Var ligger BK48 i tabellen och hur ser spelschema ut framöver då?
Vi ligger väl på en 5:e plats med, vi har väl typ 3 poäng bara upp till serieledande SIK någon juniorlag. Eller någon form av SIK-lagare som har öppnat starkast, men de har också en match mindre spelad. Men är ganska tajt i toppen och vi är med i toppstriden nu efter 3 raka vinster. Så om vi fortsätter så här så kan vi sluta på bra placeringar. Näst har vi väl mot ett annat Seinäjoki-lag, Sepsi 78, borta i Seinäjoki på Pronttimäki. Så får se hur det blir då. Får se om man alls kan vara med. Fick några smällar på ömma platser och jag har problem med mina fötter. Så man är inte riktigt i toppskick idag. Känns att man har spelat två matcher på kort tid. Så ska försöka återhämta mig nu under de närmsta dagarna. Och så återupptar vi säsongen då med Sepsi borta om lite över en vecka.
Ja, och för vår del blir det väl kanske, vi får se lite vad vi gör för typ av avsnitt. Det kan hända att vi gör lite olika specialavsnitt här nu då sommaren kommer. Och med någon som inte har lyssnat på vår senaste avsnitt med agenten Liri Donkel Mendi, så rekommenderar vi starkt att man gör det. Och är många som har tyckt att det har varit ett intressant avsnitt, så är kul att folk uppskattar det avsnittet.
Ja, med det sagt så tar vi väl och avslutar dagens avsnitt. Jag tror inte vi har så jättemycket bildmaterial att lägga upp på Instagram härifrån. Kanske kommer det en bild eller två eller någonting sånt. Men ni får ändå gärna följa oss där. Vi brukar ju involvera er följare eller lyssnare, vad ska vi kalla er, i olika omröstningar och sånt. Har vi förresten sagt hur det gick när vi ordnade omröstning för vem som är den här senaste decenniets bästa anfallare?
Nej.
Nej, vi gjorde inte den här. Vi diskuterade ju det då vi pratade om Luis Suarez för några avsnitt sen. Vi gav er några alternativ. Luis Suarez, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, eller att ni själv fick fylla i någon. Nu minns jag inte procentantalet exakt, men Luis Suarez vann ju med nästan 50% av rösterna. Närmast efter han var väl Zlatan, och sen var det jämnt typ mellan Benzema och Lewandowski. Så ni höll med oss alltså om att Luis Suarez är den senaste generationens bästa nummer 9. Eller anfallare. Kom några intressanta förslag där också. Då ni fick skicka in egna alternativ. Väl Aguero. Som var det mest seriösa förslaget kanske som lyftes fram. Men Antonio Di Natale dök upp han också i de kommentarerna. Och till och med West Hams Mikel Antonio. Men jag tror inte att det var en så seriös röstning. Men han nämnde sen då. Så kul att någon uppskattar honom också. Men jo, följ oss gärna där då, så får ni säga till om era saker. Med det tackar vi väl för att ni har lyssnat och säger på återhörande.